Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Av alla människor som någonsin har besökt oss och hälsat på här, det är ingen som någonsin listat ut vilken port och ingång och grind det är.
Nej, och därför är det läskigt att Uppdrag granskning visste vad vi sa.
Det var inte så svårt.
Du Petter, tack för senast.
Tack själv.
Har tack du, för senast, vadå?
Har du klippt naglarna? Ja, bra.
De var inte jättelånga, jag brukar hålla ner dem.
Jag fick rivmärke senast vi brottades.
Aha, brottades.
Men du, min tjej påpekar att jag också har lite
Okej.
Det är nästan så att man kommer hem med märken som man måste förklara.
Ja, exakt. Är det sugmärke eller vad är det för märke?
Olika konstiga blåmärken och rivmärken.
Vad jobbigt om det är också en tjej som brottas i klubben och så luktar man tjejparfym också. Och har
det är inte någon risk att det luktar tjejparfym.
Exakt. Och det är faktiskt det är ju lite en skam att det inte är fler tjejer i vårt gäng. Vi har haft till och från, men det där är också intressant. Även om vi inte vill det, så blir det liksom en, jag tror att man skapar en grabbig stämning som möjligen skrämmer iväg tjejer, fast det är egentligen inte
är den avsikten. Toxiskt? Skulle du säga.
Snarare motsatsen. Den är väldigt kamratlig på ett ovanligt sätt. Man kramas och det är väldigt vänligt. Inte ens vi kramas så mycket som vi gör på brottningen. Alltså,
efter matchen.
Ja, före man hälsar och det är väldigt så här kärleksfull
stämning.
Men det
är väldigt kampsportsaktigt. Där brukar man faktiskt, jag körde ju jiu-jitsu, det var mycket kramar innan och efter och man bekräftar varandra. Väldigt fint.
Det är så här att det har ju varierat. Ibland genom åren så kan det väl vara inte toxiskt. Jag vet inte exakt vad gränsen för toxiskt går, men det är klart att det kan bli en grabbig stämning i omklädningsrummet och på mattan som inte är något illa ment, men som väldigt tydligt gör att man definierar någon slags könstillhörighet och sådär.
Vad är grabbig stämning? Som exempel.
Typ grab you by pussy.
Nej, men massa såna Åsa-Nisse skämt om tjejer och...
Aha, that's what she said, fast på svenska.
Ja, kan man säga.
För jag har inte sett Åsa-Nisse, det är därför
jag tycker att på ett sätt så tycker jag det kan finnas en humor i det, och det finns något härligt på ett sätt i att kunna komma till ett ställe där man inte behöver tänka på vad man säger. Och hur man är, även om jag är väldigt korrekt på alla sätt. liksom. Men jag kan uppskatta det, att det liksom finns en sån här möjlighet till locker room talk eller vad fan ska jag säga. Samtidigt så är jag emot att man liksom har en kultur som håller andra ute då. Så att ibland har det väl gått så långt att jag liksom har sagt till så där att det där, så kan vi inte snacka här liksom och så.
Jag har alltid tyckt att sånt där snack, ja men Åsa Nisse humor om jag tolkar det rätt, det är som att dra bajs och kiss skämt för vuxna.
Ja,
jag tycker det.
Men det måste alltså också tilläggas också att där vi tränar, vi är ju väldigt, det är olika klass, alltså olika utbildningsnivå, alltså
på människor eller
ja men det som är där. Det är en del som är inte kan svenska ordentligt och kommer från andra länder där det är men helt legitimt att prata på det sättet. Man har en särskild syn på kvinnor och så. Och det får vi väl försöka liksom hantera på rätt sätt, men som du är inne på, det går inte samtidigt att vara intolerant där andra inte får driva och skämta på sitt sätt.
Nej.
Man måste ha en tolerans för det också. Jo. Du har en, om jag får outa, han heter faktiskt Omar. Han är skitskön. Han är kanske den skönaste, men han bryr sig inte. Han är inte politiskt korrekt överhuvudtaget. Han bara driver sönder med allt och alla.
Men det är skillnad på att inte vara politiskt korrekt. Jag älskar också ett sånt space. Men att dra, ja, men så här, smiska någon på rumpan eller dra skämt om någons bröst. I don't know.
Om våran Omar hade varit här, så hade han sagt så här: what's the problem to talk about other people's breasts?
Men inte framför dem.
Nej,
han hade sagt, what the fuck is the problem?
Yeah, I'm complimenting.
Men han, jag håller med om Omar. Han är väldigt, en väldigt varm, rolig person som från Algeriet, och han har ju hela den bakgrunden som gör att han är liksom, det är inte nytorgs. Han är ingen nytorgsman på det sättet, om man säger så. Han är inte anpassad till det. Så att man får ju ta vad han säger med nypa salt. Sen kanske han går över gränsen någon gång och sådär. Men man måste, jag tycker det är skönt med takhöjd. Det får bara inte liksom gå ut över, man måste känna sig välkommen också. Det är en intressant gräns det där, som man kan applicera på lite större resonemang också. Men högt i tak, och jag har inget emot att man är skämtar, att man kan vara lite rå ibland. Man behöver inte alltid vara så jävla artig. Men som sagt, det får inte skrämma iväg folk.
Men det är inte rätt normalt ändå. Alltså, det är högt i tak. Sen kanske någon säger något och testar gränserna. Och så går man tillsammans upp och bara, ja, där gick det faktiskt en gräns. Och så backar man tillbaka. Jag menar, det är väl skitbra att det är så. Tänk om man aldrig gick över gränsen, det var perfekt hela tiden. Det finns ju inga sådana miljöer.
Exakt. Jag föredrar ju den här typen av miljö 1000 gånger framför de här, vad heter det, säkra, trygga zonerna eller vad det är. Man
safe spaces.
Ja, precis. Ja. Som är helt vansinnigt, där ingen får bli kränkt. Och det framkallar ju en kränkthet. För att man, det är som att lära ett barn att om någon petar på dig så är du kränkt. Det gör liksom att barnet skriker i högan sky, istället för att man lär sig att man får faktiskt tåla att andra människor har andra åsikter, kanske säger något som är rått och sådär. Men jag hade en väldigt intressant erfarenhet som vi brukar snacka om på klubben. En kräftskiva hos en väldigt sympatisk och rolig person som jag tycker mycket om. Men då var det bara liksom, det var nästan, det var 90% brottagrabbar, eller grappling, det är ju det vi håller på med. Och det var ett långbord, vi åt kräftor, min tjej var med, vi hade väl inte varit ihop så länge då. Och för henne, hon kommer från en feministisk miljö kan man säga, och också från liksom, hon är väl bekant med gayvärlden och så. Och för henne var det lite av en mardröm med alla dessa liksom bulkiga grapplers som sitter och skämtar. Och i hela den här kräftskivekulturen då, så skulle man dessutom dra massa vitsar, va? Mm. Och jag är urusel på vitsar, jag kan inga, jag glömmer dem jämt. Men då drogs den ena liksom homofoba vitsen efter den andra, och det var liksom lite sån här, ja ni vet, Åsa Nisse fast värre liksom. Och jag reagerar väl på någon av de här vitsarna, Men i stort sett så hade jag väl ganska trevligt. Men hon, för henne var det liksom en, som att sitta i liksom en av helvetets liksom kretsar. Hon kände ju inte folk där heller. Så hon sa ju det sen, herregud. Alltså hon, men hon hade ju missuppfattat, jag fick ju förklara för henne, men de är jättesnälla de här. Men så olika kan man tolka det.
Men kan det också vara så att om man inte är van vid den miljön så blir det bara liksom visuellt att se typ brotta grabbar, vara manliga grabbar. Bara det i sig kan ju vara en chock nog.
Ja, precis. Det, man kan vara mer toxisk än, än vad man inser. Tjena, Chang.
Hej.
Ja.
På vi tal pratar om toxisk manlighet.
Ja, på tal om det. Välkommen, Chang.
Tack för att jag blev inbjuden.
Ja.
Varför är du sen?
För att det ringer 1 miljon jävla människor till elbolaget.
Och vad är de säger då när de ringer?
Ja, det är elpriser, har jag timmätning, varför är det dyrare i augusti, bla bla bla, vad kommer det kosta i höst och vinter, bla bla bla.
Vad säger Mr. Burns då?
Jag säger att ni ska elda med ved, ni ska skattefuska så mycket ni kan, ha extra pengar i kassan.
Alltså så... du vet att Petter är från Uppdrag granskning?
Ja, det vet jag.
Han kan ju granska dig och dina bolag.
Ja, det vill bara granska det skiten med jag. som att det inte finns någon skit jag redan inte är öppen med.
Du är immun.
Ja, men det bästa krishanteringen, det är ju faktiskt att vara helt ärlig öppen från början med hur det är. För folk blir inte upprörda över det. Folk blir upprörda om du låtsas att du är jättegod och fin och så visar det sig att du inte är det. Men är du lika dödlig som alla andra med fel och brister, då är det ingen som blir arg på dig.
Ja, men det stämmer. Om du har tagit dina strider och är så att säga rullad i skit så har du liksom ett pansar.
Ja, men sen är det, men om någon skulle ha upp på granskning knacka på Janne Josefsson, Chang, du fuskade med skatten här. Ja, det gjorde jag. Jag skäms för att jag inte fuskade mer, kommer jag svara då. Jaha, okej. Vem ska jag angripa
mig? Men innan du kom så pratade vi om det här med grabbiga miljöer.
Ja.
Och att det är högt i tak, men att det ibland kan gå över gränsen.
Jag har ingen aning om vad du menar.
Ja, men Petter sa liksom att det är väldigt fint i sådana miljöer, men att ibland så måste man sätta en gräns. Känner du igen där från verkstaden? När du meckar med bilar?
Hur menar du med alltså vad exakt?
Till exempel om det är ett gäng grabbar och så blir det blir lite för mycket homofoba skämt kanske. Lite för mycket kvinnofientliga saker som sägs. Finns det en sån gräns som du kan reagera på?
Typ att du ibland kan säga
att det är okej att
ja, eller att alla
inte alla, men en del vill ju.
Okej, okay. Nu låter du väldigt nyanserad.
Nej, men det är väl smaken, så det är väl individuellt det där. Men fler kvinnor än man tror går ju igång på tanken att.
Men vi går inte in på det nu. Vi går in på gränser. Har du någon gräns?
Han är ju gränslös.
Alltså, så här, när man pratar så, nej, jag har inte gränser. Folk, jag uppskattar om folk säger det de egentligen tänker, hur galet det än är. Sen kan man ju alltid liksom ställa motfrågor och hålla ett resonemang liksom, hålla det där du sa så där, men jag blir liksom inte upprörd. För annars hamnar vi i den här situationen där folk lägger band på sig själva och inte riktigt säger det de tänker utan alltid ska anpassa sig och då uppstår en politisk korrekthet. Och den har jag större problem med. Att folk tänker fel eller galet eller har någon idé om fruntimmer som kanske inte är helt stämmer med verkligheten. Det är en sak. Det är, så kan du ha muslimer om brevbäran och eller vad som helst det handlar om. Men jag tror...
Men kan inte du vara tvärtom då? Att du är politiskt korrekt åt andra hållet?
Nej.
Att ingen vågar vara...
Den andra, nej, att kunna säga emot
jag
när det
är... Jag
kan
ta ett exempel. Såg ni den här... vad fan heter hon? Zytomierska?
Ja, just det där.
Bingo Rimér.
Ja, just det. Hon klädde ut sina barn till horor.
Ja.
Alltså, jag hade velat gå på den här festen.
Såklart du hade.
Hade inte ni, Mustafa?
Och då skrev jag en tweet att jag inte alls upprörd. Jag tycker det här är förmodligen mycket mer oskyldigt än vad det ser ut att vara. Det här sexualiserandet som folk ser, det händer i deras huvud. Det finns, alltså, barn gillar att klä ut sig alla möjliga. Om du har Bingo Rimér som fassa, kom igen. Vad jobbar han med?
Men hur gamla var de? 9 och 12 och klädde
ja, sig? Ja, men för ungarna själva, de ser ju inte sig som sexualiserade när de gör det här. Det vågar jag nästan svära på. Utan de vill ju bara, de vill ha efterrapa de vuxna och kolla, de klär ut sig med smink och grejer, det ska vi också. Det är hos betraktaren som sexualiseringen av skandalen uppträder.
Ja, men så är det ju ofta, men det är klart, jag vill inte moralisera, jag vill ha högt i tak, men det är klart att det är, för mig som är förälder också, kan ju upplevas så lite bizarrt. Det skulle ligga väldigt långt från...
Bizarrt, ja.
Bingo är mer så själv att de hänger i studion hela dagarna, ja, och det är kläder,
de har
och smink och
saker
det,
som och många av oss inte kan föreställa oss. Ja.
Men hans tjej, Julia Fransén, gick ut och bad om ursäkt sen.
Jo, men jag såg...
Det måste hon ju antagligen, för hon har väl kontrakt och samarbetspartner.
Fan inte
och...
att Bingo kommer be om ursäkt.
Nej.
Men handlar det inte också om att om mina föräldrar hade klätt ut mig till hora när jag var 9 och lagt ut det på internet.
När jag
blir 20, kanske beroende på vilken personlighet jag får, så kommer jag fråga dem varför. Ja,
men alltså, hade det funnits en sån bild på mig när jag var 9, jag hade garvat
för dig. Ja. Men alla är olika. Alla har individuella smaker på vad de vill ha på internet.
Men jag tror det är bra att utsätta sig själv för saker man tycker pinsamt och hemskt och träna sig att kunna leva med det. För du blir lite, annars du blir det här jävla fikonlövet som är, du vet, livrädd för minsta grej. Och det där var pinsamt, det där, vad ska folk tänka om mig, blablabla. Skit i sånt, alltså lär ungarna att liksom vara självständiga, fuck off, skit i det. Ville klä ut det? För jag tror inte föräldrarna har tvingat ungarna, utan jag tror att det här har de velat göra.
Nej,
själv.
Det tror jag inte heller att de
har. Och givet det faktum, då finns det ingenting som säger att de här är utsatta för någonting eller bla bla bla.
Nej,
och när jag säger att sexualisering, just det att jag alltid tvärtom PK eller så här. Jag skrev ju den här tweeten och hela min hatsvans blev vansinniga, för de var ju totala moralkärring över detta, att det är jättehemskt och pedofil. Jag bara nej, jag tycker inte alls det är något fel med det.
Utifrån föräldrarnas perspektiv då? Du säger att det är ju hos betraktaren, men de här Bingo, är de så pass normaliserade så att de inte tänker eller liksom tänker någonting, eller är de helt...
Jag tror inte de är föräldrar som tänker sexualiserande om sina barn. Nej, det tror jag inte.
Men kan det vara så att de har i den här normaliseringsprocessen att det har gått
normalisering
så långt?
Normalisering av vad då?
Normalisering av sex.
Är normalt, din jävla dåre.
Jo, det är normalt. Men i och med att, du vet, som en som slår sin kvinna, efter ett tag så blir kvinnan så pass normaliserad att hon...
Så vi ska jämföra sex med att slå sin kvinna.
Så hon tänker att det här är helt normalt. Kan det vara så att Bingo Romero och de andra tänker också att de har blivit så pass normaliserade så att de ser inte... Att...
Men det är ju det han sa också, att den här festen kanske inte normala föräldrar med sina barn har, men att i deras värld är det helt normalt. Mm. För att det är Bingo fucking Remé.
Men var kommer själva idén ifrån att ha en bordellfest?
Det är ganska Katarina...
vanligt tema. De ska en dålig ursäkt för att klä sig så jävla illa det bara går. Med
alltså, man vill
egentligen
klä sig sådär, men man måste ha en ursäkt för det.
Ja, lite så. Men vet, jag kollade lite i sådana videor, den här festen. Liksom, medelåldern var då 55. Liksom, det var väl den mest barnvänliga festen jag sett denna sida nyår. Det är bara att de har klätt ut sig lite. Och det här sitter folk och har moralpanik över. Jag bara, vad är det för fel på er?
Har ni hängt med här, herr talman?
Jag kollade på avsnittet igår som alla har blivit jättearga över.
Den var jätterolig.
Jag tycker också det var skitkul.
Det var bland det bästa jag sett på SVT. Har du sett det avsnittet, Petter?
Jag tror inte jag har sett det ni pratar om. Nej,
det är det senaste, du vet, det är vår vän och din vän säkert också, Micke Lindgren, som står bakom herr talman.
Han är inte min vän, jag känner honom inte, men
jag vet. Han har gjort det här, herr talman, och senaste avsnittet handlar om det efter valet. Och så hur partierna reagerar på valförlust. Och det han har gjort är att... Har du sett den här Hitler-scenen?
Ja.
Där Hitler är i bunker och reagerar.
Ja, den är fantastisk. Man kan ju applicera den på allt.
Ja, exakt.
Så han har gjort det med dockorna, fast det är statsministern då, Magdalena Andersson, som reagerar på att de har förlorat. Och hon tror att Annie kommer fixa det här åt dem. Men så får hon beskedet att Annie har förlorat landsbygden.
Så här, statsminister, vi har förlorat Norrland, vi har förlorat delar av Skåne.
Ja, och sen slutar det med att det blir sång mellan det blå, bruna, blå, gula laget. Och så slutar det, och det är här alla är väldigt arga över. De sjunger att arbete är frihet. Ja, och sen går kameran uppåt och då är det skylter från Auschwitz. Där står det ju arbete är frihet. Ja, och det här har många reagerat på, att förintelsens offer, att det är lågt och så vidare. Jag skrattade Jag tyckte det var jätteroligt. Och alla de som är arga på Twitter, det är de som tycker att Paludan har all rätt i världen att bränna Koranen, att Lars Vilks var en fantastisk människa som bildade profeten. Men här går gränsen.
Mm. Men ja. Vad är det de har reagerat på? Alltså att man minskar värdet på förintelsen, eller?
Dels det, att man skämtar om förintelsens offer på det sättet.
Jag köper inte det. Jag tror att folk reflexmässigt reagerade för att sitt lag blev hånade på det sättet. Så vi är inte de blåbruna, varför jämför ni oss med nazis för?
Precis.
Och sen när de insåg att fan, jag har ju retweetat varenda Hitler i bunker meme som jag har sett de senaste 5 åren. Så då blir det lite hyckleri. Nej, jag menar att man inte ska göra narr av förintelsens offer. Det blir deras nästa argument. Jag köper inte det för 5 öre.
Det riktiga är att man säger att det är nazireferenser till det blå-gula laget.
Jag tycker ju att bra satir ska ju kunna liksom kännas. Det ska ju inte bara vara... Det får inte vara helt harmlöst och det är meningslöst. Utan det ska ju slå åt alla håll, men det ska ju kännas ibland. Ja.
Men det finns en grej här som jag kan någonstans köpa.
Mm-hmm.
Det är att de som säger att det kommer från statstelevisionen. Alltså hade det varit en fri media... Alltså, nu är det
tänker Charlie Hebdo eller?
Ja, men exakt, då är en annan grej. Men så fort det blir statstelevision och då är det så, går mina skattepengar till att de säger att mitt lag är nazister. Förstår du vad jag menar?
Men nästa gång så går väl statsmedias pengar till att göra narr av det andra laget, så att säga. Ja, så det måste ju jämna ut sig, såklart.
Och de säger att de skulle aldrig skämta om det.
Det jämnade ju ut sig, de jämförde ju Magda med Hitler.
Jag vet,
så här. Jag är all för att göra vår gäst här arbetslös och lägga ner public service. Men argumentet ska ju inte vara att man är kränkt över att de gör narr av... liksom.
Många är väldigt kränkta.
Jo, det har blivit väldigt... Och även på högerkanten har jag märkt att folk blir väldigt så här... Åh nej, så jag får man väl inte säga...
Det är alldeles för mycket kränkthet överlag. Det som händer, det är ju att man... Det som framkallar en kränkthet i offentligheten, det är att du stämplar någonting som till exempel brunt, farligt, med förintelsen etc. Och sen så, när man väl har gjort det, oavsett hur det egentligen förhåller sig med den saken, så har man skapat en så att säga, känslig punkt som om du närmar dig den så blir man kränkt. Mm. Du bygger upp liksom... en kränkning i en offentlighet genom att dra en massa linjer som man kan diskutera var de går. Så i vårt samhälle nu tycker jag man har skapat en väldigt massa sådana linjer som har murat in oss på en väldigt liten yta där vi kan röra oss.
Mm. Jag pratade med min chef Martin Malmgren. Han har ju suttit i riksdagen för Miljöpartiet, men det visade sig nu att han fick inte någon plats i riksdagen, så han kommer komma tillbaka till jobbet. Men då, vi hade en diskussion, vi kan inte låta bli att ha en diskussion, och då pratar man, men det vi ser framför oss, det nu är en mer eller mindre en samarbete mellan blåbruna, som han refererar, med en fascistisk parti, en nazistisk parti och så vidare. Och där tänker jag också att det blir så konstigt när man är med och målar den här bilden, för att sekunden senare prata om domedagen och att det här är så sjukt och så vidare.
Vadå, hör inte du att det stöveltramp på gatorna nu efter valnatten?
Det var det, och jag tror jag refererade till Lars Trägg, och det var väl han som sa att de på vänstern har så kollektivt dåligt självförtroende och refererade till 30-talet, för att då pratar man ju om nazismen, eller hur? Och Hitler. Och att i Sverige så hade vi ju socialistiskt styre, och inte fasan blev vi övertalade av nazisterna.
Fast vi inspirerade lite nazisterna med en del rasideologiska saker.
Ja, vi har ju ett ganska smutsigt bagage. Dels så hade vi ju många nazister i Sverige på den tiden, och sen har vi ju liksom vår historia med rasbiologiska institutet. Det ansågs ju progressivt. Gunnar och Alva Myrdal och sådär, som skulle... Man skulle liksom förbättra folkstammen och allt sånt där.
Vipeholms-experimenten också.
Vad sa du?
Vipeholm.
Ja, precis. Allt sånt som var korrekt och progressivt på den tiden. Så som vi inser idag att det var oerhört farligt och illa. Men jag menar att man får väl göra sin egen analys av valresultatet och det som kommer nu. Men jag ser liksom att det har blivit, offentligheten är så oerhört polariserad och det är så hårt. Och man har liksom lagt positioner som gör att det liksom börjar bli, det är omöjligt att närma sig vissa ämnen, det är omöjligt att föra vissa resonemang som man rent intellektuellt kanske ändå måste föra. Och det är jag i princip emot. Jag tycker om takhöjd, jag tycker om fria samtal och fria resonemang. Jag tycker helt illa om när man intellektuellt måste begränsa sig för att någon blir kränkt.
Upplever du att du behöver göra det jobbet på Uppdrag granskning? Begränsa dig på något sätt?
Nej, det är det fina med mitt jobb, att jag kan själv avgöra. Och just med Uppdrag granskning så känner jag att jag kan göra min undersökning i vilket område som helst. Jag riskerar inte att gå emot det jag tror på, så att säga. Jag är öppen och undersöker något. Jag vet att jag inte hamnar fel.
Mm.
Vi har ju tid på oss, vi har resurser. Jag kan ta mig an svåra ämnen. Sen är det inte alla som gör det. Men där är, vi har ju våra konflikter och våra diskussioner, men Uppdrag granskning upplever jag som högt i tak och ändå. Sen så bråkar
så?
Vi ju. Nej, men det har varit ganska högt i tak hela tiden, men det har alltid varit bråk också. Det finns olika viljor.
Om vi backar tillbaka, hur många år sedan var det gjorde det här reportaget om förnedringsrånet?
Ungdomsrånen... Det var några år sedan, men det är ju inte det är inte det som har väckt störst reaktioner för sig, utan det var det som när jag träffade Mustafa första gången, när vi gjorde en grej om utrikesfödda och våldtäkter. Det var ju det värsta ämnet man kunde ta sig an, så att säga, det känsligaste, mest laddade.
Det var då alla afghaner vände med ryggen.
Blev reaktionerna sådana?
Det blev lite så, att man kände sig sviken. Sen var det andra som hörde av sig och sa att skitbra, vi behöver vara ärliga med det här. Men för många nyanlända tror jag att språkförbistringen gör också att man tror att man är med i ett program och skyller allting på dem. Och så får de det återberättat av andra i närheten av dem. Ja, han är inte på vår sida liksom. Men jag kommer ihåg att jag var själv i så här, oh shit, vad hände här?
Men hur kände ni av reaktionerna?
Ja, men dels så hamnade jag ju i bråk med Jerzy Sarnecki. Och han gick ut stenhårt och anklagade väl mig eller UG för att understödja rasism etc. Liksom.
Ja, vem är du i fråga, Jerzy Sarnecki? Han är ju kriminolog, ja.
Jo, precis. Och grejen är att jag har ju träffat honom tidigare, gjort intervjuer med honom. I Min sanning så gjorde jag en lång intervju som handlade om hans liv och sådär. Nu fick jag träffa honom igen, och jag träffade honom flera gånger och förde resonemang med honom. Så att han var ju, jag tycker han är ju spännande och resonabel när man träffar honom. Men sen så, det är ett ämne som är väldigt känsligt för honom.
Men det var
och
det inte.
Med all respekt för honom så gick han stenhårt i en försvarställning. Mm.
Men om man tittar i väldigt gamla klipp med Jerzy Sarnecki, då var det ju inte alls känsligt. Då var ju rätt öppen med att mycket typ av brottslighet går att knyta till människor som kommer från utom Europa och så här, och man har sett i andra länder.
Det finns ett gammalt klipp eller ett par. Men sen så hände det någonting, jag vet inte, från 80-talet och framåt. Vi gick igenom det där ganska väl, så har han sen upprepat samma mantra på något sätt. Sen kanske han har stöd i sin forskning.
Du säger kanske.
Nej, men jag vet inte, det är jättesvårt. Det är också beroende på hur bedriver man forskning, vilka premisser
jag har en
lägger
teori.
Man in i det.
Jag har en teori om vad som händer. Om du bedriver forskning så som makten vill att du ska få resultat, då får du stöd för det. Men om du börjar säga saker som går emot det politiska narrativet, då kommer de effektivisera din myndighet och tillsätta någon annan med tiden. Och det förstår människor som Jerzy, så de vet vad som förväntas att de ska säga och inte säga.
Så kan det vara. Sen så kan det finnas också en personlig övertygelse om någonting. Och även om du är forskare så kan du ju inrikta dina studier och din forskning och anpassa den efter vad du också är övertygad om.
Får man fråga får man svar.
Lite så. Sen vill inte jag ta ner hans forskning. Han kanske verkligen är liksom genuint seriös. Jag vet inte. Men jag är inte övertygad om att han har rätt i det han påstår. Jag tror inte. Han har väl ändrat sig nu på senare år också, så har han väl börjat uppmärksamma det här våldet som vi alla ser.
Ja, det är bara en tillfällighet att det inträffar samtidigt som samhällsdebatten har börjat ändras.
Ja, nej, jag vet inte. Det hade varit intressant. Nu
är inte han här. Nej,
precis, det är public service-kommentaren.
Ja, exakt. Nu är inte han här. Alltså,
men det var en väldigt stark reaktion från hans sida i alla fall. Och sen så var det en massa andra reaktioner. Och det var ju väldigt hårda ord. Men också en del bra reaktioner från andra håll. Så att jag står bakom det. Jag tycker du var ju klockren, Mustafa. Och du lyckades ju liksom verkligen vara tydlig utan att det kändes på något sätt spekulativt eller sådär. Du verkar veta vad du snackar om och sådär.
Alltså det var så sjukt för att i programmet så träffar ju, vi springer ju på 3-4 afghanska killar.
Just det.
Ja, och så sitter jag med dem på Kungsträdgården och pratar med dem och frågar dem så här, men hur är det att komma till Sverige? Vad tycker ni om de här, att en del ger sig på tjejer? Varför tror ni att man gör dem? Det var ju inte jag som sa varför. Ordet var deras. Och de var helt brutalt ärliga. Det var så här, när man kommer hit, det blir för mycket frihet. Vissa har inte sett tjejer alls. Och så ser man dem i princip som halvnakna. Och vissa kan inte kontrollera sig. Och så ger man sig på tjejer. Ja. Men även de klippen, de som reagerade, alltså mina landsmän, deras argument var ju att nej, men de där är inte riktiga afghaner. Right. Vad är riktiga afghaner då? Ja, men de representerar inte oss. Nej, kanske inte, men de är ändå en del av oss. Jag menar, vi sprang på dem på stan. Vi har inte letat efter det narrativet. Vi sprang på dem på stan, vi frågar dem. De är helt ärliga. Ni känner ju igen det här också. Det är klart att de känner igen det. Men många kände sig svikna.
Ja, men du är ju ganska stark då, kan man tycka, som har gått din egen väg och säger vad du tycker.
Ja, men det är lätt att hamna i det här lojalitetsspåret. Och hamnar man där att men det här är mitt lag, de vill jag inte göra besviken genom att säga de här orden, och så har de här laget, de stödjer mig, då kan jag inte säga de här grejerna. Till slut så kan man inte säga någonting.
Precis, det där tycker jag är jätteviktigt. Och man kan hamna i lag även som journalist. Och jag tycker den bästa journalistiken, och du tillhör ju den på ett sätt genren, att man är illojal. Man ska vara illojal. Om man inte har något lag alls, då är man, då har man bäst förutsättningar för att tala om, nå sanningen och säga som det är. Men det är väldigt lätt att bygga upp en lojalitet till någon slags följare, ha lyssnare som kräver någonting av er, som förväntar sig att ni säger vissa saker, ni kanske ska ha ett visst perspektiv, jag vet inte. Ja, det finns många olika lag som man
vi har haft diskussion om förhålla
sig till.
Och jag försöker påtala att det bästa man kan göra är att redan från start förstå att vi kan slå åt precis vilket håll som helst. Det kan komma saker som provocerar dem oerhört. Att man så tidigt som möjligt etablerar det där, så att det är en del av spelplanen. Man vet om att så pratar man om saker.
Precis, och det är ju väldigt viktigt. Och det är viktigt för mig också att jag vill inte ha ett lag med mig. Jag vill inte ha, det är härligt och väldigt uppmuntrande med folk som säger någonting om ens reportage, som jag möter någon på gatan och sådär. Men jag vill inte ha känna en lojalitet mot någon överhuvudtaget egentligen. Nej. Det låter ju hemskt kanske, för man förväntar sig av en människa att man ska vara lojal. Men just i yrkesrollen så är de bästa journalisterna, tycker jag, är de. Jag säger inte att jag tillhör de bästa journalisterna på något sätt, men det är en bra ambition att vara illojal.
Jo, men det är ju lite som om du är domare i tingsrätten. Du kan ju inte tillhöra något lag, och sen ska du vara objektiv och närma dig ett ämne och försöka utdöma ett straff. Vad är det rimliga här? Du måste ju hela tiden liksom skippa alla sådana subjektiva saker och titta rent, vad har vi framför oss och vad är det?
Och du måste vara beredd att göra människor besvikna.
Ja, men jag känner igen det där. Jag mitt i brinnande valrörelse så publicerade jag ju dickpics ju på en SD-ledamot ju, i riksdagen, som fick lämna sen ju.
Och apropå det, för jag noterade det, men i ditt lag som du ibland blir anklagad för, är ditt lag SD så att säga? Känner du någon lojalitet mot SD?
Nej, inte ett skit.
Inte ett skit?
Nej, alltså för mig är det ju så fort jag fick de här, jag förstod att fan. Först la jag ut en video på Twitter, för då var det, jag fick videon till mig. Och då frågade jag direkt, vem är den skickad till? Var det oönskat? Var hon underårig? Du vet alla de här, finns det någonting här som jag kan liksom visa att fan här har han begått ett formellt fel? Du får ju lov att skicka en dickpic, det är i sig, jag vill mottagaren tycka om att ta emot den, men då är det någonting mellan dem. Men så noterade jag att ja, det här har jag ändå gjort i riksdagens korridorer, där ser det väl, jag känner ju igen liksom, jag vet hur det ser ut där. Ja, det är i alla fall twittervärdigt och jävlas lite, så då pingar jag in näst i riks liksom, med alla era ledamöter så här välhängda. Och i och med att jag la ut den där grejen, får det ju massa spridning och du vet, valrörelse och allt snaskens får ju, du vet, så pratas. Då började hända lite saker, då började folk höra av sig, både i mejlen och messenger och lite sådär, men han har ju skickat till fler ju. Och då började rulla upp, tack vare att jag la ut den, då fick jag reda på att oj, han har skickat så här, det hade även varit oönskat. Pang, då bara smäller vi på vasta kvällstidnings extra alt-rubriken och allting och drar igång riktigt rev. Jag menar, ja, han, vi har ju haft ett visst utbyte med varandra i chattar och så här, snackat innan och så ju. Så för honom så var det ju vasta kniven i ryggen och hej och vad fan håller jag på med. Och, alltså, nu svarade han mig aldrig, jag försökte skriva till honom och få honom att bemöta och kommentera det. Det ville han inte, men det var ju många som reagerade liksom så här. Men det har jag ju sagt till dem att ni vet ju vem jag är.
Men och bara där är jag ren nyfikenhet, jag undrar om en dick pic är ju ändå inte jättefarlig nyhet kanske.
Nej.
Att den går ut, men säg att du hade fått reda på något riktigt jävligt en vecka innan valet som verkligen hade drabbat SD.
Mm.
Så hade du tvekat och
inte det minsta.
Nej.
Det första jag tänker är så här.
Kan jag tjäna pengar på det här?
Exakt. Nej, jag tänker så här.
Så är det ju.
Om detta var en sosse, vilken rubrik skulle jag sätta då? Och då vet jag ganska direkt vilken rubrik jag ska sätta när jag är där. Jag byter bara ut sosse mot SD. Så enkelt är det. Sen vet jag om att nu kommer jag få skit. Men det är nästan lite roligt. Man förbereder sig. Hur jävla arga kommer de bli? Jag gjorde ju en annan artikel om en grej. Och då ringer Rickard Jomshoff och är djupt besviken på mig. Jag bara, ja, så kan det vara. Ja.
Alltså jag måste ändå ge dig, du har ändå integritet, Chang, när det kommer till
ja, det är för att i långa loppet så skulle jag börja hamna i den här kören som alltid ska ta ett visst parti för svar eller i varje läge. Dels, du tappar förtro. Alltså, ja, du har din egna svans och sådär, ja. Men du kommer aldrig kunna växa, du kommer aldrig kunna ta nästa steg, bli bättre eller någonting sånt. Jag tror den första stora grejen jag gjorde där folk liksom bara, oj, det var ju den här när jag åkte till Moskva med Pavel Gamov. Och det var ju vissa som ändå liksom, nej, det här är nog planerat från partiledningen, för han är ju SD-lojal, du vet. De försökte på något sätt rationalisera hur fan jag kan skriva den här artikeln, för jag är ju SD-are och betald av Åkesson själv ju, med guldmynt i en säck under bordet, och du vet hela det här.
Men Chang, om du skulle ha en nyhet som skulle göra att det skulle inte bli någon regeringsskifte, att Socialdemokraterna skulle fortsätta styra.
Ja, nej, där går gränsen. Nej, jag skojar. Nej, du kan inte tänka så, därför att felet sitter inte hos mig som avslöjar. Det felet sitter i att den där nyheten fanns där att avslöja. Om någon har gjort något fel, du är makthavare.
Men du kan påverka genom att publicera en vecka senare och därmed därmed förändra hela.
Ja, men mitt jobb är inte att bry mig om konsekvenser. Det är den som har gjort ett
han
misstag.
Han är konsekvensneutral.
Ja, men det är inte don't shoot the messenger. Alltså det är exakt samma. Jag menar, jag skulle ju sätta jättestort värde på om ETC eller Aftonbladet avslöjar någonting som var någon stor skandal med sossarna inför valrörelsen, för att de fick reda på det. Det hade ju varit jävligt tråkigt om man tänkte att shit, nu får de här uppgifterna, men de väljer av taktiska skäl att dra det efter valet.
Mm.
Vad hade du tänkt om Aftonbladet? Okej, att DN gör så, det vet vi, för Wolodarski är ju en jävla Men jag har ju viss respekt ändå för Aftonbladet och ETC och sådär. Eller ETC, de är presstödshoror, men du vet.
Men det var väl det som Uppdrag granskning blev väl anklagade för med den här valstugereportaget med Janne Josefsson. Att, det
att
var
de
lite...
påverkar valet, ja.
Ja.
Men då, det är sant att det fanns en sån kritik. Men det är också, om man inte publicerar innan valet för att man inte vill påverka, då kan man ju fråga sig, vad är, har man då demokratin till?
Just det.
Nej, det bara
ska man hålla tillbaka till efter valet?
Men vad var anklagelsen? Jag hänger inte
nej,
med.
Men det var ju att de gjorde ju, det var 2002 tror jag.
Jag kommer ihåg reportaget. Det kommer ihåg mycket väl.
Ja, du vet. Ja. Men anklagelsen var ju att man gjorde detta, det drabbade framförallt sossar och moderater, eller var de som
Christer Reve fick avgå i Kristianstad.
Ja, just det. Moderaterna blev hårdast drabbade, men de undersökte framförallt sossar eller socialdemokratiska moderata valstugor tror jag, och sen så blev moderaterna hårdast.
Aha, okej. Okay.
Där man skulle kunna säga
det uttryckte mest rasism.
Där man skulle kunna göra det om man hade gjort en mer längre reportage där man hade intervjuat fler, då kanske alla hade blivit drabbade, men nu slog det extra hårt mot vissa partier.
Ja, men ja, det är sant. Jag vet inte. Jag tycker det var ett väldigt intressant reportage. Frågan är vad de sa i valstugorna då. Alltså de sa ju en sak i valstugan när de trodde att de snackade med en vanlig väljare. Mm. Så sa de vad de egentligen tyckte. Och sen kom Janne Josefsson och så sa de något helt annat. Då sa de det som var korrekt att säga. Mm. Och så visade han, nej men du sa ju så här förut. Och då svarade de, nej det är inte jag, det är någon annan. Så att det blev ju oerhört starkt. Men det de sa då till sina väljare, det är ju sånt som egentligen sägs ganska öppet idag skulle jag säga. Det har ju hänt jättemycket. Det vore intressant egentligen att jämföra med vad som var en skandal då och vad som sägs i riksdagen idag.
Det där har jag med tänkt mycket på, att just hur samhällsdebatten ändras och folk tvingats avgå innan för någonting som är en självklarhet några år senare.
Mm.
Och jag skulle säga att det största dysfunktionaliteten vi har i svensk samhällsdebatt, det är ju inte invandringsfrågan eller speciell fråga i sig, det är den här politiska korrektheten där du inte vågar säga det du tänker. Hade du haft det samhällsklimatet redan då hade ju diskussionen handlat om, men vad är det som gör att han inte vågar säga det han tänker? Vad har hänt i debatten? Är det inte bättre att folk är öppna? För då får du mycket bättre innehållsdeklaration när du ska rösta. Och hela det här har ju skapat SD ju.
Mm. För att ta ett exempel, när det gäller Anna Kinberg Batra, var inte mycket av problematiken att hon var väldigt tidigt ute och anspelade på att Moderaterna eventuellt skulle börja samarbeta med SD, och det var tillräckligt starka reaktioner så att hon fick avgå. Sen när Kristersson kommer till makten så kör ju han egentligen samma sak, men då var vi redo. Så hon fick ju...
Sa inte han nej först? Att han absolut inte kommer samarbeta med?
Jo, det har han sagt i en intervju. Med Sven Melander var det.
Uh-huh.
Då var han väldigt tydlig att vi inte på kartan.
Mm. För han vill ju inte riskera att bli i samma situation som du med Anna Kinberg Batra.
Men är det bara jag som tycker det? För att jag tycker att när Åkesson intervjuas så brukar han upplevs lite mer rakare. Han svarar mer på den frågan som faktiskt ställs.
Men det tror jag beror på att... Han har inget att förlora egentligen. Alltså så här, apropå det här med lojaliteter.
Ja.
Om du företräder ett parti där det förutsätts att du ska inkludera alla, du får inte säga något som stör någon av falangerna eller vad det nu är, då blir du väldigt hämmad och så har du talespunkter och så vidare. Och det blir rätt tråkigt att lyssna på en sån politiker som just inte svarar på frågor utan räknar upp 5 talespunkter istället. Men alltså jag tror att han på gott och ont, det spelar ingen roll vad han säger. Det är ingen i hans parti som kommer att bli kränkt av det.
Nej.
Eller jag känner väl till det bättre. Vad skulle du säga? Vad skulle han kunna säga som gör att det blir uppror i Sverigedemokraterna?
Oj. Då måste han ju nästan byta åsikter för att...
Om han inviger en moské...
Det kommer inte uppskattas.
Det är som bizarr syn.
Ja, jag har så svårt att... Ja, oj.
Det var det inte någon sverigedemokrat?
Men alltså jag har tänkt, lekt med tanken ibland. Nu är jag så här, det är ett SDs ungdomsförbund och kvinnoförbund, och de vill ju liksom göra som andra partier. Snart har de väl ett sodomitförbund med regnbågsflaggen, skulle inte förvåna mig. Om de skulle starta SD-muslimer, så vette fan om inte större del av svansen, yes, det är våra muslimer, det är inte som de andra.
Jag tror också det.
Det är våra muslimer.
Ja, men jag har en känsla av att ja, men de är på vår sida liksom. Jag har en känsla av att det till och med det, för det är en sån stark ingruppskänsla bland de här människorna.
Fast vänta nu. Det var ju faktiskt en SD-politiker uppe i Norrland som föreslog som ett integrationsförslag om att starta en moské. Vad hände med honom?
Han lämnade ju.
Han fick avgå.
Men då fick jag nog, alltså, ska du presentera det här så måste det ske på rätt sätt. Men jag tror så här, att om jag skulle göra en artikel i nyheter idag, men här har vi några tjejer i slöja och några grabbar från Irak och vad de kan vara ifrån, så gnäller på nej, det här med invandringen funkar inte och vi måste ha hårdare straff och nej, vi tänker rösta SD för att det är de enda som kan fixa det här. Och det här är inte liksom, som muslim så ska man ju respektera de äldre och man ska bete sig ordentligt och allt. Det är lite sådana här talepunkter som SD kan känna igen sig i.
Okej,
då vet det fan om inte det hade börjat hända någonting.
Säg
där.
Att vi får en sån grupp.
SD-muslimer.
SDs muslimer.
Typ så, nyans.
Ja, men som de välsignar. Okay? Mm. Säg då att de har en förening.
Mm.
Och så kommer Petter från Uppdrag granskning och granskar dem och kommer och hittar en del skit.
Vad för skit?
Ja, men säg att det finns, de pratar homofobi. På ett visst sätt om...
De kanske har haft någon så här antisemitisk föreläsare.
Ja, eller ja, precis.
Ingrid Carlqvist då, eller?
Ja, och så kommer det här ut. Kommer SD gå ut och försvara då sina muslimer och säga låt våra muslimer vara i fred?
Nej.
Där går gränsen.
Därför att det är jävligt känsligt för SD. Allt som kan andas antisemitism. Jag skulle säga SD är nog det partiet som har störst känslighet för det. För att så här, om en centerpartist blir påkommen med att få tennisanbåg efter hejlande på fyllan på en helg eller något, det är ingen som på allvar tror att centerpartiet är smygnazistiskt i bakgrunden. Det är en liksom anklag, möjligen att de är smygpedofiler, för den bilden har satt sig lite, men inte nazister. Ja, det skakar inte partiet på det sättet. Utan det var en enskild person som det håller i huvudet på, honom gör vi oss av med. För SD är det mycket värre, för att varje sån här grej som uppdagas, det blir så jobbigt för dem ju, för att oj, nu tror folk igen att det här är ett bevis på att vi är såna där. Så för dem är det känsligare, skulle jag säga.
Men skulle inte de kunna dra argumentet så här, typiskt statsmedia som ska komma och hacka på oss och klanka på oss?
Nej, inte, men det kan du ju inte. Om du har en någorlunda uppsatt medlem på region eller kanske till och med på nationell nivå som har skrivit något på Flashback om vilka som rymdödlor och kroknäsor som styr världen och hej och hå. Hur fan ska du... Du ser ut som en idiot om du börjar hacka på statsmedia, de kan man inte lita på. Det går inte liksom, utan... Och SD har ju varit en skitmagnet, dragit till sig alltså den ena foliehatten efter den andra. Så är det ju. Så där har ju kvasten fått gå i omgångar.
Petter, är public service en garant för demokratin?
Garant, alltså det finns väl demokratier som inte har något public service, gissar jag. Men om jag ska försvara public service, vilket jag gärna gör, så tycker jag att det är en oerhört viktig eller har varit i alla fall en oerhört viktig del av vår offentlighet, där man har kunnat samlas kring någonting. Jag menar inte att det ska vara någon konsensus eller sådär, men det har varit opartiskt, ska det ha varit i alla fall, sakligt, man kan ställa höga krav, och de har, eller public service har producerat både journalistik och underhållning som på något sätt har utgjort någon slags shit som man har kunnat tidigare. Alltså det har hänt så mycket, så att det är därför lite svårt att prata om det på ett sätt. Men tidigare så såg alla Rapport och Aktuellt, och så satt man och snackade sen vid fikaborden om det. Och man kunde liksom prata om samma historier. man kunde diskutera samma problem. Idag är det så oerhört splittrat, vilket jag välkomnar på ett sätt, att det finns väldigt många alternativ. Men på ett annat sätt så möts vi ju aldrig. Vi är olika bubblor och man väljer den bubbla som passar en bäst, och verklighetsbilderna är så främmande och man kan inte enas om, jag tar bara det här elpriserna etc. Det finns liksom två helt olika historier om varför vi har de här skyhöga elpriserna. Är det på grund av att vi har lagt ner två reaktorer i Ringhals, eller är det bara Putinpriser och så vidare? Alltså man kan inte i den här offentligheten vi har nu, så kan man liksom välja vilken bubbla man vill tillhöra. Mitt ideal är ju ett public service som har höga krav på sig och som ska vara opartiskt och sakligt och som ändå ska liksom kunna stå för någonting som man kan luta sig på. Sen är jag den första att kritisera liksom perspektiv och takhöjd etc. Men i princip tycker jag att det är någonting bra på det sättet.
Ja, det har ju varit en elektronisk lägereld egentligen som har hållit ihop Sverige som nation.
Ja, precis.
Och vi har ju ingen ersättare för nationalstaten just nu.
Så att egentligen också borde ju SD borde ju vara för public service.
Men det är de också, de vill bara att det ska vara mer SD-vänligt.
Jo, men det är det stora problemet. Bäst det är just att de i grunden är, gillar ju public service, som jag ser det. Jag hade önskat att de var lite mer...
Ja, alltså när SD kritiserar public service, så säger de ju inte i nästa mening att vi ska ha fria medier och det ska vara som
nej,
i Danmark.
De har ju den här idén att public service... Jag har ju haft samtal men om det här med SD är väl dit högt upp nu liksom, och de menar ju på att nej, men när vi sitter vid köttgrytorna och styr så kommer det ju indirekt, då kommer de ju anpassa sig efter med den verklighetsbilden vi har. För man är ju så helt införstådd med att nu har public service under lång tid anpassat sig efter Socialdemokraternas världsbild i det stora hela. Så gör man alltid saker som går emot oss och där det ska vara kritiskt. Men ska man summera det liksom, så är det där mittpunkten någonstans ligger.
Men det är ju lika korkat som konsekvensen av att public service idag upplevs vara...
Ja, det är samma det är problem. Sen kan man ju argumentera om det är sant.
Jag kan ju passa på att bemöta, för jag har hört dig, Chang, när du har pratat om public service. Ja. Du var med på, vad fan var det?
Grävseminariet,
ja, precis. Det var en väldigt bizarr intervju med Jan Elin där, minns jag.
Ja, dålig länk.
Ja, jävligt dålig. Han var på någon finlands färja. Men du pratade om public service. Jag får passa på och säga vad jag tycker om det. Så är det ju, jag har nog ungefär... Man kan vara 20 års erfarenhet eller något sånt där. Jag har varit redaktör och reporter och så. Radio och tv. Men du hävdar ju att makten på något sätt har tentakler in i public service, så att man anpassar sig på något sätt eftersom det är statligt. Och så.
Ja, därför att du har ju den här nämnden, eller vad heter det, är ju ett bolag, aktiebolag, public service. Men de som utser vdn, det är ju en nämnd, eller vad är det? Är det nämnd?
En stiftelse.
Ja. Men vem tillsätter personerna i stiftelsen? Jo, det gör politikerna. Så du har koppling, och den kommer du aldrig ifrån eftersom det är skattemedel du använder.
Så är det, men på golvet, eller... Bland de som,
ja, där är det
som
mer faktiskt,
ja, men de som gör reportagen, de som sätter ihop programmen etc. Ja. Så man tänker inte ens på att man jobbar för så kallad statsmedia. Jag tänker inte att jag har inget jobb i statens tjänst, känner jag. Jag brottas med helt andra frågor liksom. Och när jag går till jobbet så är det heller ingen politruck som håller koll på mig eller så där. Det som du har en poäng i, eller som man kan se vad det är du kan ha en poäng i, det är att man, journalister är inte så modiga.
Man är
ängsliga och fega emellanåt.
Ja.
Och det man är rädd för, det är ju, i Sverige kan man ju ha, det finns inga problem med att ställa politiker mot väggen. Det är en journalists våta dröm att fälla en minister och så. Det är inga problem i Sverige, tack och lov. Men det man är rädd för är att bli utpekad som en dålig människa. Mm. Någon som har trampat fel och en dålig journalist, en dålig människa. Mm. Och där blir man, risken är att man blir feg och följer någon slags upptrampad stig.
Yes.
Och där har den som har makten eller
de har tolkningsföreträde, var går gränserna?
Precis, yes, exakt. Yes. Där kan man liksom lägga fast en linje,
ja,
vad som är okej att säga och och där anpassar vi oss,
ja,
tyvärr. Och jag skulle önska att vi var modigare och vågade gå emot ett visst perspektiv oftare. Men det kostar ju på då.
Kan det vara så att också att man kan bli, om det är så att man från politiskt håll upplever sig orättvist behandlad i en fråga eller någon intervju eller någonting, kan det vara så att man känner oro över att kan bli bojkottad av vissa makthavare?
Men det är ingen oro. Dels för att än så länge så har vi så mycket inflytande att det är få som vill bojkotta oss. Men jag skulle säga att att vi blir bojkottade, det är inte något som man går och oroar sig för. Däremot kan det vara ett praktiskt problem. Uppdrag granskning till exempel, som har lite grann ett oförskyllt rykte. Alltså, det ligger ju mycket i att vi har, eller Uppdrag granskning har varit väldigt hårda mot personer som man har intervjuat på ett sätt som har inte skapat förtroende helt enkelt för programmet. Men nu har vi har ändrat väldigt mycket på oss och vi har förflyttat oss på ett sätt som gör att vi ibland får nej av anledningar som jag inte tycker är korrekta. Det är många organisationer, myndigheter och sådär som blir livrädda när vi hör av oss, fast de egentligen mycket väl skulle kunna öppna dörrarna och berätta om vad de håller på med. Men det har varit ett problem för oss att vi inte har fått komma in. Men i övrigt, alltså man tänker inte på det att oj, vad händer? Blir jag bojkottad nu om jag presenterar det? Det finns inte. Utan det som jag upplever är den stora ängsligheten, om man ska kalla det för, när man sitter med ett kontroversiellt reportage så, där man kan bli anklagad för att ha trampat snett. Liksom. Om du tar det här med utrikesfödda och våldtäkter till exempel, det är klart det är jättekänsligt, och så sitter man och ska liksom balansera ett sånt reportage så att man inte heller blir generaliserande och sådär, va? Då är ju det oron, det är ju inte liksom, jag tror inte liksom att Brottsförebyggande rådet kommer liksom ge sig på jakt efter mig eller vad det nu kan vara, utan det är...
Nej, inte så, men om jag tänker så här snarare, att om det finns viktiga nyckelaktörer inom regeringen eller andra som informellt börjar sprida lite rykten. Hör du, den där personen passar för den här programmet, den här redaktören, den är på visset. Indirekt börjar sprida rykten som gör i förlängningen att det blir mycket svårare för er att kunna göra vissa reportage i andra granskningar.
Så där är det nog idag redan mycket om vissa
journaler. Och så är det väl med alla medier.
Ja, för jag kan bara ta ett exempel. Det här är egentligen lite halvkänsligt, men jag blev ju intervjuad av tidning. Och jag tyckte att det var rakt av en, vad heter det? Shitpiece, eller vad kallas det?
Karaktärsmord.
Och jag vet att om jag hade gått ut i mina kanaler eller på arbetsplatsen och skrivit om det här, så hade det varit förödande för tidningen, för att de skulle få dåligt rykte, och vilket skulle göra fler på min arbetsplats.
Men på vilket sätt var det en hitpiece?
Jag tyckte att det var för det första att man tog det sämsta delen och satte ihop det, och att det var väldigt mycket kommenterande av att reportern la in sina egna tolkningar när inte hon förstod vissa grejer.
Men vad var kritiken mot dig?
Det här var ju efter Paolo Roberto-avsnittet, eller hur?
Ja.
Tätt inpå.
Just det,
ja. Och du var ju lite i blåsvädret. Och du och jag pratade ju om när du skulle gå till den här intervjun, och jag sa, Hanif, man behöver inte ställa upp på allting, men du ville göra det, och
för jag tyckte det var en viktig principfråga just när det gäller att kunna ha demokratiska rättigheter att kunna uttrycka sig utanför arbetsplatsen.
Men jag tycker du gjorde rätt som ställer upp intervju. Jag tycker man ska göra det, annars kan man inte kräva av andra att ställa upp heller.
Precis.
Men däremot så undrar jag, vad var det du blev anklagad för?
Det var dels var det faktafel, men det var framförallt var det att det jag försökte säga, istället, om det var till exempel att reportern missförstod mig, vilket hon gjorde, istället för att kunna ställa kompletterande frågor så la hon in sina egna tolkningar i berättelsen. Så inledningsvis så här, ja men den här personen ger, jag kommer inte ihåg ordagrant, men han ger väldigt förvirrande intryck och resonemanget är si och så, skriver hon i texten.
Ja, förstår. Det låter ju det helt emot mina principer i alla fall.
Jag show, don't tell är ju principen. Är någon förvirrad så ska det framgå i texten.
Precis, dels det, men också att om jag hade gjort en sån intervju med dig så hade jag dels varit öppen med all kritik som jag hade och ställt de frågorna när vi träffades. Och sen så hade jag låtit dig läsa artikeln och hade du då känt att det där är ju helt orättvist, så där menar inte jag alls, då får man ju ta hänsyn till det så att det blir korrekt. Sen så, jag menar, säger du någonting som är idiotiskt så får du väl stå för det. Men vad jag undrar är, blev du anklagad för att på något sätt skulle säga försköna prostitution eller?
Nej, det är det här som jag menar på, att det är det här finkänsliga som journalist man kan jobba, det är att man kan ta icke-neutrala citat och lägga upp det i huvuddelen av texten för att redan där frama resten av innehållet. Ja. Som journalist, om du redan i tidigt skede ger dina subjektiva uppfattningar om person, så menar jag på att det är väldigt lätt för andra att kunna liksom följa efter den, alltså man tolkar
men
in det.
Tolkningen av dig var att du på något sätt inte tog så hårt på Paolo Robertos lagbrott då, på något sätt.
Snarare att jag framstod som en förvirrad polis som inte kunde resonera klokt och liknande. Och jag ska tillägga att det här var så pass känslig grej så att jag sa att jag kommer inte samarbeta, så de har inte publicerat den här artikeln.
Alltså de har
Nej, för ja,
då
du
är det
ju
skada sked. Men jag tycker det är en jätteintressant princip det. Jag vet inte hur du gör, Chang, men jag har ju blivit mycket öppnare med åren. Och om jag träffar någon så har jag full respekt för att den personen kommer tycka att det är jävligt obehagligt att lämna ut sig. Uppdrag granskning, man sitter och gör en intervju på en timme. Jag kan i princip kan jag klippa ihop vad som helst av det. Lite som du var inne på med rubrik och vad man skapar för bild. Jag har en jätterespekt för det. Och jag försöker då vara öppen och fortsätta ha en kommunikation även efter, och jag låter alla ta del av liksom det färdigklippta, och jag ärligt så försöker jag lyssna. Om någon säger att det där känns väldigt orättvist, så tar jag in det.
Men jag känner igen lite av det där. I början när man höll på, då var det roligaste man visste, det var att intervjua någon och få dem att säga det där talsträcket som kan skruvas och göra en rubrik och hej och hå. Men det var ju väldigt sällan det där hade så mycket med verkligheten att göra. Och jag har märkt att när man orkar ta sig tid, för det är oftast det handlar om, för man måste ha med sig att många personer inte är medievana, de blir lite uppstressade, de blir väldigt, hjärnan går i 120 km i timmen och de kan snubbla om orden och säga saker, men de menar tvärtom och hej och hå. Och genom att låta folk få vässa och göra sina bästa argument, och så har du någon annan motpart som är i konflikt med, så får de ge sina bästa argument och så bygger man en artikel runt det. Den blir oftast mycket, mycket mer intressant för läsaren, för då får du fram de här nyanserna mittemellan där, liksom att även den som egentligen inte håller med, men fan, de hade en liten poäng där. Det är någonting annat i kvällstidningsjournalistik, för där är det ju bara liksom one-liners och lite pang på.
Jag håller med dig om den iakttagelsen att det blir intressantare med det här komplexa. Men framförallt, jag har upptäckt, jag har inget att förlora på att göra det komplext. Om mitt mål är att ta reda på sanningen kring någonting, jag kanske inte når dit, men det är min ambition, så förlorar jag ingenting på att lyssna på den andra. Jag förlorar ingenting på att träffa den personen igen, göra en ny intervju. Jag förlorar ingenting på något av det där.
Kan du gissa vilket av Uppdrag granskning avsnitten som du var med i som jag minns allra mest?
Jag tror... Hur ska han kunna gissa det?
Han ser om man kan ha någon aning.
Kan det vara Assange eller...
Nästan nej. Säker på att det var du som gjorde den.
Vilken nu?
Upphandlingen av helikoptrarna.
Nej, det var det inte.
Det var inte du?
Nej, det var inte du. Det var Ali Fegan, min kollega, och Lars-Göran Svensson var med.
Jag är fan säker på att det var du.
Det var det som var speciellt.
Det var ju smickrande att du trodde, men tyvärr.
För det är en sån här grej. Nu har jag ju, det är kanske inte många som har koll på, men jag har hållit på väldigt mycket med offentlig upphandling. Så jag kan...
Va? Hur är det möjligt?
Är det här en mörk hemlighet?
Ja, men jag kan det här regelverket ganska bra. Hur offentlig upphandling funkar och hela det här.
Varför?
Och att som journalist gräva i det, gå igenom en hel jävla upphandling, åka ner till Italien och gräva fram bilder där de är på möten med de här italienarna och hej och hå, de köper de här. Om man tittar i upphandlingsunderlaget och ser att man har varit väldigt, väldigt specifika så här. Offentlig upphandling är i principen att alla ska få vara med och buda på en tjänst eller vara eller vad det nu är för någonting. Och då så ska du göra upphandlingsunderlaget så allmänt hållet som möjligt, att så många som möjligt ska kunna vara med och bjuda. För det är tvåstegsraket. Först är det en kravställning. Du måste uppfylla de här kraven. När det är gjort så kan vi titta på pris och miljö och hur vi nu viktar saker för vilken vi bestämmer oss för. Men då hade de ju gjort sådana här jättekonstigt att helikopter får max ha det här måttet. Och då var det typ bara en helikopter som passade in på det. Och så börjar han fråga, men varför var det här måttet viktigt? Och så sitter de bredvid hangaren och så ser man att den är mycket högre. Ni skulle kunna köpa den här eller den också. Och så kan han inte riktigt svara på det. Då är det liksom så uppenbart att här är det ju något korrupt i bakgrunden. Och så där gillar jag för att vilken journal... Ja, men vilken journal...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom oste du betala om du ska lyssna mer. Du formanga flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.